nu. Thomas Tengby, ta gott emot dig på Ring P1.
Där kör vi igång Ring P1. Tack allihop som har gjort P1 morgon och fått oss att starta veckan med lite uppdateringar, vad som har hänt och vad som händer. Och nu har vi 30 minuter för debatt, diskussion och vad det nu kan bli för någonting här i Ring P1. Vill du vara med och säga din mening, så ring till vår sluss. 020 22 10 10 är numret. 020 22 10 10. Så ska vi se vad det blir av det hela. Du kanske inte vill ringa nu, men så hör du någonting under programmets gång och då vill du ringa. Välkommen att göra det. Vi börjar med ett samtal ifrån Borås. Morteza Sadeghi, hej och välkommen.
Hejsan och god förmiddag till er och till alla. Mm. Ja, först och främst, jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1. Ja. För Sverige, jag gratulerar till alla fotbollsälskare.
Ja. Vilken bra start på veckan, va?
Det var härligt faktiskt. Men jag själv till exempel älskar att titta på fotboll, speciellt VM. Ja. Men som jag berättade för, jag ringde för att du skulle berätta.
Ja, till slutsen.
Ja. Och sen det handlar om när det kommer till exempel sådana VM, så mina känslor kommer fram, så det är väldigt känsligt faktiskt. Men det är självklart att jag gillar fotboll, jag älskar fotboll, och så jag ser att Sverige som har gjort nu den första matchen, så jag blir jätteglad och hoppas att de går vidare, vilket att de ska gå vidare också. Men jag kommer ihåg, det var på 80-talet i Iran. Mm-hmm. Så då vi hade en fotbollslag, landslag.
Är det så att du kommer från Iran ursprungligen? Eller?
Jag är ursprungligen från Iran. Yep. Och sen då vi hade ett landslag som den hade en kaptenslaget som hette Habib Khabiri. Och sen Habib Khabiri var väldigt duktig spelare, väldigt mycket omtyckt av iranska folket. Och de som älskade fotboll, de älskade honom. Men tyvärr, därför att han var oliktänkande, så han sympatiserade med Mujahedin. Då det var den tiden tyvärr Khomeini avrättade honom. Aha. Och det var därför att till exempel att när det kommer såna VM, så mina känslor kommer fram. Och så jag kommer ihåg precis till exempel när han spelade den sista gången i Argentina 1988. Mm. Så han var väldigt duktig spelare. Men tyvärr. Mm. Så han blev
en politisk symbol då, och därför...
Ja, precis. Fortfarande då folk där de pratar om honom. Så, och sen... Men nu det finns till exempel, det är självklart att nu det finns landslag från Iran, så de är där också, de är där i just, eller där, så de ska tävla. Men det är mycket känslor som kommer fram, och sen det är en del som säger att till exempel detta laget har valt från iranska regimens sida, det är för att de måste tro på den andliga ledare eller på de ledare för att de ska vara med för att spela där. Mm. Och sen det var i Los Angeles också häromdagen. Det var en pressmeddelande där, och sen det var många amerikaner som gjorde det. Det var precis där i Los Angeles. De gjorde en jättestor bild av Habib Khabiri. Så de nämnde honom. Och det var väldigt, väldigt glädjande att folket där också fortfarande de kommer ihåg honom. Och sen det är bra. Och sen som jag också säger att på så sätt också, jag hoppas. Det är för att jag har bott nästan 41 år här i Sverige. Jag är jättetacksam från Sverige har gett mig den tiden, eller den platsen som jag bor här, jag jobbar här. Jag är jätteglad att i alla fall jag tror att någon dag det kommer rättvisa kommer fram, och det kommer sanningen kommer fram.
Men Morteza, alltså när det gäller själva fotbollen då, så håller du på två lag då, är det Iran och Sverige?
Ärligt talat, du vet att det är för att det iranska laget, det är för att de är väldigt regimvänligt, så jag gillar inte dem.
Nej, jag förstår. Men det kanske är så att de måste vara regimvänliga, annars får de inte vara med.
Precis, precis. Men ändå till exempel att de kan vara, jag menar till exempel om världen kan göra någonting. Det var samma som med Sydafrika till exempel, att när de var på så sätt, de pressade folket och det var många länder som gjorde bojkott detta laget, och sen det var därför att de till sist de gav upp och så de gick med den mänskliga rättigheter och sånt. Jag tror att till exempel att omvärlden måste göra en sånt också när iransk regimen avrättar folket, sitt eget folk, de måste göra någonting också. Det är därför att till exempel att jag tänkte bara den sista meningen som jag ska säga innan kanske det är många folk som ska ringa, och det är så att vi har till exempel att nu nästa vecka, den 20 juni, så vi har en manifestation, så det kommer 100 000 iranier samlas i Paris.
Okej.
Att studia, till exempel att budskapet är nej till avrättningar, budskapet är nej till politiska eller att man ska arrestera, och sen det är så att bara ska vara till exempel att med grannarna man ska respektera grannarnas inre politik och man ska inte blanda sig. Det är sånt som vi har nästa vecka.
Bra, Morteza, vi får runda där. Vi förstår.
Fortfarande, jag är jätteglad och så jag håller på den nästa matchen som Sverige ska spela. Tack så hemskt mycket, ni får ha det bra och sen trevligt midsommar också, som är nästa vecka till alla. Tack ska du ha.
Tack ska du ha, hej.
Tack så mycket, tack.
Ann-Marie Kjell i Degerfors, hej på dig.
Ja, hej. Jag ringer från ett regnigt Degerfors, men jag har hört idag på radion att midsommaren den ska bli väldigt fin.
Ja, precis.
Och då vill jag här framföra vikten av att ta ett skogsbad. Det är ju en ny benämning på att hämta kraft i skogen.
Ja, förr gick man ut i skogen och så njöt man, men nu ska man gå ut och så kallar man det för bad.
Ja, och jag tycker det där är lite snitsigt det där med skogsbad. Men vi lever ju i en ganska så stressig värld där många kan behöva en metod för kravlös återhämtning.
Ja.
Och där, många råkar ju ut för det här utmattningssyndromet. Andra är friska men stressar ändå. Och nu har jag hört att läkare ibland skriver ut recept på skogsbad istället för att skriva ut piller. Och det är ju, tycker jag, jättebra. Ja, men jag har själv gått i väggen för ett antal år sedan och då började jag att ta långa promenader i skogen och det var väldigt läkande.
Mm.
Samtidigt så tog jag med papper och penna och skrev ner det som jag kände, känslorna som då poppade upp. Och nu tänkte jag avsluta det här med att läsa en liten dikt som jag skrev.
Ja,
var
visst.
Det bra?
Jajamän.
Ja. Skogen är ett rum som jag finner vila i. Då stängs en dörr till världen från all disharmoni. Jag sitter på en sten på mossans mjuka fäll och njuter av naturen tills dagen blir till kväll. Här trädens alla kronor trycks vaka över mig. I deras lätta susning min själ får vila sig. Med trötta bara fötter jag känner marken in. På matta jord av lingonris och skön efter all spring. En myra vandrar sakta upp för mitt ena ben. Jag undrar vad hon tänker på när hon går där alen. Kan hända att vi två med samma längtan går. Att samla kraft i skogen i stillheten som rår.
Aha.
Jag tackar för mig.
Ja. Och jag måste säga att jag förstår tanken med skogsbad. Själv är jag inte så jätteförtjust i skog, men jag kan få samma upplevelse av att sitta på ett berg och titta ut över havet. Så att den där kontemplativa känslan kan man få på flera olika ställen. Tack så mycket, Ann-Marie.
Tack, och det har du rätt i det du säger. Det är alldeles riktigt. Men det här var någonting som passade mig och kanske passar en del andra. Tack.
Precis. Tack så mycket.
Hej.
Det här är Ring P1 och känner du för att vara med i programmet så har vi en telefonsluss. De når du via 020 22 10 10. Det är alltså ett telefonnummer. 020 22 10 10. Bertil Hedman i Sundsvall, välkommen till programmet. Är du där, Bertil? Bertil är inte där. Nej, det har hänt någonting där. Är det viktigt att barn cyklar? Det kanske är en konstig fråga. Efter, det var en Per som skrev en insändare i Dagens Nyheter. Han slår ett slag för den klassiska cykeln. Han skriver så här: efter alla rapporter om olyckor med elsparkcyklar och mina egna iakttagelser av dem i stadstrafiken, så slås jag av hur genial en vanlig cykel är. Och på vår Facebook-sida så frågar vi er om ni tycker att cykeln är underskattad idag. Daniel, han skriver: ja, det är extremt viktigt att barn lär sig cykla. Cykeln är nyckeln till frihet. Terje tycker att trampcykeln är oslagbar. Säkrast, mest hälsosam och bekvämast. Alla kloka föräldrar lär sina barn att cykla. Och Solveig skriver: hur skulle det kännas att som vuxen inte kunna cykla? Balansträning, reaktionsförmåga, trafikkunskap med mera är viktigt att lära sig som barn. Och Irina, till sist i detta citat ifrån vår Facebook-debatt om barn som cyklar. Irina, hon skriver: problemet med en cykel är att den sällan får tas med på kollektiva färdmedel. Som med barn kan man alltså bara cykla kortare sträckor i en trafiksäker gatumiljö. Sparkcyklar är däremot lätta att ta med. Den debatten finns på vår Facebook-sida. Den kan även föras här och alla möjliga andra debatter kan föras här också. Lars Ramstedt, Katrina Holm, hej.
Hej. Jag är väldigt bekymrad över det här högkostnadsskyddet som nu har den här mandatperioden har höjts ganska betänkligt. Mm. Och det är ju ett slag mot de personer som är väldigt beroende av en viss medicin, både till och med för överlevnad, och som inte har de ekonomiska musklerna att kunna lösa ut alla sina mediciner och kanske bara ha ett litet helvete bara en av medicinerna. Så att jag tycker det är viktigt att Magdalena och hennes polare går ut och förklarar att de har för avsikt att göra en återställare på detta.
Tror du att det blir en fråga i valet?
Nej, det tror jag inte. Det handlar om fattigt folk och de är förbesedda av alla partier i riksdagen. Så att, men man måste ju ändå driva frågan om man känner till den. Mm. Det vore ju nästan skurkaktigt att inte tiga i alla fall.
Man har alltså höjt gränsen för högkostnadsskyddet och det kan ju se ut som att det inte är så mycket pengar, men det kan ju vara att de pengarna ska ut på ett bräde för att man har dyra mediciner och då kanske man inte kan lösa ut dem.
Just precis. Hade det skyddet funnits permanent så hade det kanske inte varit samma problem, men det är ju inte det, utan man ska ju först uppnå en viss nivå. Jag har inte koll på vilken den är för tillfället, men den har ju höjts med mer än 500-600 spänn och det kan vara väldigt, väldigt känsligt för vissa ekonomier. Alltså.
Ja, men då önskar du ändå att det här blir en valfråga?
Ja, jag ska ge mig på och banka på sossarna för att se om de har lust att syssla med detta i alla fall.
Ja, det är väl fritt framför för vilket parti som helst att ta upp den.
Ja, precis. Men bara det är så att det finns ju partier som är labila. Man vet inte vad de tycker på eftermiddagen, om de tycker ett visst på förmiddagen.
Ja. Vi får se vad som händer med högkostnadsskyddet, om det kan bli en valfråga. Tack Lars för att du ville vara med.
Okej, tack själv. Hej då.
Nu ska vi se om vi har Bertil Hedman i Sundsvall med oss.
Ja, jag har det.
Ja, välkommen.
Tack. Ja, ska jag köra igång?
Ja, det tycker jag.
Ja, det var jag. Skolmat. Jag måste säga, jag är 77 år, jag har barn. Mitt äldsta barn är plus 50. Så att det på, kan jag säga, plus 40 några år har jag ofta diskuterat skolmat då, på den tiden. Det var samma sak, barn tyckte inte om viss mat och viss mat åt dem inte och så vidare. Och så där. Så att, då föreslog jag att vi måste väl servera maten som de tycker om, som de äter. Och det här har fortsatt, nu har de en lokal insändare här i en lokal tidning om skolmaten och så där. Och jag såg Västerbottens tidning hade skrivit om det. Och då kommer alltid upp de här diskussionerna. ja, vi måste ge mer husmanskost. Mm. Och jag vet inte riktigt vad husmanskost är nu för tiden. Jag visste vad det var på 60-talet, när jag, alltså 50 och mitten på 60-talet när jag bodde hemma. Då var husmanskost en sak. Jag kan ju tänka mig att husmanskost är väl inte riktigt likadant nu.
Nej, men jag tror
du håller ju på med mat.
Ja, nej, men jag tror att man kan säga att alltså, det brukar göras en sån här lista varje år. Det här är de populäraste maträtterna. Den är ganska luddig, men jag skulle säga att idag är pizza och pasta och falukorv och stekt fisk, alltså sådana rätter är dagens husmanskost. Tacos är husmanskost också. Så det är inte dillkött egentligen.
Nej, det är inte någon kålgryta eller någon tag vad man nu åt. Och alltså, då kommer jag till det jag ville säga egentligen, det är att alltså man borde väl, skolpersonalen, de vet ju vilka maträtter äter de flesta. Och då får man kanske upp en lista på 10 stycken rätter som nästan alla äter. Möjligtvis, jag vet inte. Hur lång lista är det? Sen gör man ett rullande schema på de maten.
Och det tror jag precis vad man gör i skolmaten faktiskt.
Ja, det tror jag inte.
Jo, det tror jag.
Ja, men varför äter inte barn mat som
nej,
de
men jag
om,
säger
då?
Så här då. Alltså, men jag skulle säga att jag har varit ute rätt mycket skolmatsalar och kollat. Och jag tror att det har hänt väldigt mycket inom skolmaten de senaste, låt säga, 10 åren. Det har förändrats väldigt mycket och jag tror att den har blivit populärare på många ställen. Men säg så här, att om du bor i Sundsvall och det bara fanns en restaurang, vad skulle de servera för rätter för att alla skulle bli nöjda? Det är väldigt svårt att göra någonting så att alla blir nöjda.
Det förstår jag. Men alltså, jag menar att de flesta blir nöjda. Några blir ju aldrig nöjda, det är så. Jag tror dock naturligtvis att det utvecklas maten. Har man en stor skola med 200-300 elever kan man ha en buffé så de får äta olika mat. Och det kanske förekommer. Så att det jag säger, den mat som väldigt få tycker om är ingen idé att laga.
Nej, och så tror jag man ser på det också ifrån skolköket. Och då funderar man på vad ska vi göra för att få det. Och mycket handlar om väldigt mycket handlar om hur mycket tid har man på sig att äta. Hur stökigt är det i matsalen? Hur trevlig är matsalen? Hur presenteras maten? Med alla de här grejerna så blir det förändringar om man löser de sakerna också. Så det är en helhetsgrej liksom.
Ja, det tycker vi lika. Man äter ju med ögat på något sätt. Alltså.
Väldigt mycket, ja.
Ja, sen en sak. Den här mannen som ringde före, att det kan bli väldigt dyrt med ett uttag som du kommenterar.
Ja.
Då kan man göra delbetalningar. Det går att göra en deal med apoteket att man inte behöver betala allting på en gång.
Mm. Okej.
Okay. Ja, utifrån det kan kosta kanske 2 000 första uttaget.
Ja,
de pengarna kanske inte finns, men då kan man göra en avbetalningsplan.
Ja, bra.
Men nu är jag nöjd.
Ja, vad bra. Tack ska du ha. Kul att du ville vara med. Hej.
Ja, hej.
Marie Månvall i Sollentuna. Hej på dig.
Hej, hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det vad jag kallar för angiverilagen.
Mm.
Mm.
Förklara.
Jag fick klart för mig att det handlar om lagen om anmälan av särskilda personer.
Anmälningsplikten, ja.
Ja, just det.
Mm.
Stämmer. Och vad jag vänder mig emot, det är att myndighetspersoner ska vara skyldiga att ange personer som inte har färdiga papper.
Ja. Jag kan ju dra bakgrunden då, alltså angiverilagen som ska röstas om idag. Den så kallade anmälningsplikten. Alltså det innebär då att statstjänstemän inom 6 myndigheter, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Pensionsmyndigheten. Där ska statstjänstemännen ange en person de stöter på i sin tjänsteutövning om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vara i landet. även om det är så kallad sidoinformation, det vill säga att det är inte egentligen det de håller på och kollar på.
Ja.
Det är det som ska fattas beslut om. Nu får du förklara vad du tänker kring det här.
Jag tänker att de människor som lever som så kallat papperslösa, kommer att känna sig väldigt eftersökta och försöker gömma sig så mycket som möjligt för dessa personer, så att de inte kan söka hjälp från dem där de behöver.
Mm. Undantagna då för den här är hälso- och sjukvård, skolan, förskolan och socialtjänsten.
Ja, det är ju tur. Men, för det är ju de primära som man söker sig till.
Ja, precis. Är det bra det då? Eller, alltså förändrar det bilden, tycker du, att de undantas?
Ja, alltså jämfört med att de hade varit med i hela skräpet som ska rapportera, så är det ju bättre att de hålls utanför.
Mm.
För det är ju väldigt primära saker som man träffar på. Förskola, skola, vård, omsorg.
Mm.
Men det i övrigt så blir det ju så kallad klappjakt på flyktingar som inte har papper att visa upp att de har rätt att vara här.
Mm.
Men om de är flyktingar så finns det anledning varför de är här.
Mm.
Och då ska man inte behöva leta reda på dem och köra ut dem.
Vad tror du, hur kommer det här att utveckla sig då?
Jag misstänker att den här lagen går igenom eftersom vi har ett borgerligt överskott över
majoritet
i riksdagen.
Mm.
Och att kvittningssystemet inte fungerar just nu.
Och
trots alla protester och namnunderskrifter så kommer det, misstänker jag, gå igenom.
Mm. Och vad är du rädd? Hur tror du att det kommer påverka Sverige då? Kommer det påverka Sverige?
Ja, jag tror att det kommer att bli så att flyktingar kommer att undanhålla sig den formen av vårdstöd.
Mm.
Från de här statstjänstemännen. Och de här statstjänstemännen får ju uppdrag att rapportera de flyktingar eller papperslösa. Så de kommer inte att träffas i samma utsträckning som de borde göra.
Mm. Sen ska man ju säga att det är också, alltså, det finns ju många av statstjänstemännen som kanske inte vill vara den här övervakaren eller angivaren. Så det är ju omdiskuterat från den sidan också.
Ja, men de blir ju tvungna att göra det.
Ja, det ska fattas beslut idag. Så snart vet vi hur det går. Och sen fortsätter det.
Ja.
Marie, tack så mycket för dina tankar.
Tack. Hej då.
Hej. Mona Lundin har vi i Bjästa. Hej.
Det stämmer. Hej.
Vad vill du prata om då?
Ja, vi har fått igång en intressant debatt på vår insändarsida. Det är ju Örnsköldsviks Allehanda vi har här uppe.
Ja.
Och det handlar om att Svenska kyrkan tillsammans med MIVA, alltså, som sköter renhållning och så sophämtning. De har helt enkelt inbjudit till en gudstjänst på Må återvinningscentral, den här stora inne i Övik då, va?
Okay.
Jag har aldrig varit där så jag vet inte hur det ser ut med grönområdet runt om, jag vet inte. Men i alla fall så har ju då många ifrågasatt det här, att om det är lämpligt att göra det.
Men alltså, jag måste fråga, varför har kyrkan och rengöringen liksom, eller sophämtningen.
De har valt att göra så här.
Ja, vad är kopplingen?
För det är gudstjänst. Alltså, det här är ju då för att jag jobbar ju också väldigt mycket för den här intresseorganisationen Håll Sverige Rent.
Ja.
Och det är för att uppmärksamma då på återbruk och att vi ska hushålla med tycker jag, världens resurser, som man kan kalla allt det här då. Och då hamnar ju mycket där på återvinningscentralen. Och då gör de det här också för att dels är, det här är ju inte under gudstjänst, det här är ju inte när det är öppet där, utan det är ju stängt på mål, utan de har ju då valt att lägga en gudstjänst där, och det kanske är en söndag förmiddag. Jag skulle gärna åka dit, men jag hade inte möjlighet att vara i Stockholm. Men jag tycker det här är intressant. Vi ska nå ut till alla människor. Bibeln säger, gå ut och hör alla folk till lärjungar. Vi ska inte sitta och vänta på dem i våra kyrkor. Det står inte det.
Mm.
Utan det är så få besökande i svenska kyrkan då, så du anar inte. Jag går regelbundet här i Bjästa, Nätra kyrka. Det är en katastrof.
Ja. Du menar ut med kyrkan i samhället på något sätt?
Absolut. Mm. För jag känner till en verksamhet i Karlstad som i 2 års tid har hyrt in sin biograf. Och där har de haft gudstjänster på måndagskvällarna. Då har det blivit så trångt där så de söker en ny lokal.
Ja.
Men de har hyrt in sig där. Vad är frågan om? Hur religiös får man bli från skala 1 till 10? Vad är man där för? Alltså, jag skulle gärna åka på en gudstjänst på återvinningscentralen och bara känna glädje utav att vad som tas om hand liksom återvinns. Ja.
Hörde du på P1 Morgon och nyheterna i morse? För då i natt då när det var fotbollsmatch, eller i morse var det väldigt tidigt i morse.
Ja, jag hörde det.
Ja, så var de i Harplinge kyrka och de visade matchen och det spelades orgel och det lät rätt maffigt faktiskt.
Jag tyckte ju också att det lät rätt maffigt. Jag hade gärna gått dit och bara känt av stämningen. Jag älskar fotboll. Men jag tycker ändå att det ska ju vara värdigt och det ska ju vara under vissa former och så. Men vadå, det är en stor samlingslokal och spelare, så jag kan samlas överallt alltså, bara jag har fokus på den jag tillber och det är Jesus Kristus, då kan jag vara överallt, har inga problem.
Ja. Även på en återvinningscentral, intressant. Ja. Tack ska du ha, Mona.
Ja, men tack själv.
Hej.
Hej, hej.
Berit Palmedal i Uddevalla. Hej.
Ja, hej.
Hej, vad vill du prata om då?
Jo, jag vill tala om ett riksdagsbeslut som ska tas idag. Det verkar inte som det har nått ut till de stora medierna precis. Men det handlar om att regeringen har gett ett förslag om att låta utländska styrkor utföra krigshandlingar från svenskt territorium utan att Sverige är inblandat överhuvudtaget eller har med saken att göra. Och det som är själva, ja, man säger, regeringen, de tycker att det skulle vara skönt att slippa, alltså de menar att det här beslutet ska kunna tas av regeringen utan att riksdagen har diskuterat det först.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt allvarligt. Dels så tänker jag liksom att vi ska ge tillstånd till främmande makt som befinner sig på svenskt territorium att utföra krigshandlingar. Liksom utan att Sverige är inblandat, då riskerar ju verkligen Sverige att bli en måltavla.
Mm.
Ja. Så att jag tycker det är jätteallvarligt. Och jag förstår liksom
du tycker att det här ska diskuteras ordentligt först, menar du?
Ja, jag tycker att det är ett vansinnigt förslag för det första.
Mm.
Och förstår inte hur vi kan ha en regering som lägger ett sånt förslag. Men jag vill naturligtvis att vi ska liksom... Jag vill att Sverige ska återgå till att vara ett alliansfritt land.
Ja.
Detta är ju en följd av att vi har DCA-avtalet som inte många heller vet om vad det betyder. Men det betyder ju att USA har tillgång till 17 baser i Sverige. Liksom, där Sveriges militär inte har någon insyn. Vi vet inte vad de lagrar där. Det finns ingenting i den avtalet som förbjuder kärnvapen till exempel. Så att jag tycker att det,
Och det är ett annat avtal än vad Danmark och Norge har till exempel.
Ja, de har ju förbud mot kärnvapen i freds- och krigstid. Men det har ju inte Sverige då, utan vi litar ju på USA, säger de.
Ja, det här låter ju som ett debattämne som vi kan gå vidare på.
Ja, det skulle vara roligt tycker jag ifall det blir något program om det.
Vi får se vad som händer. Nu hör jag att signaturen går igång så att vi ska avsluta dagens sändning. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack för det.
Tack alla andra som ringde, till Michel Mitrovic och Malin Lindholm som satt i Slussen. Erika Libeck Lindahl var digitalredaktör, producent Susanne Elin och tekniker Peter Lindqvist. Och vi hörs imorgon om ni känner för det. Hej!